god morgon och välkomna till årets sista soffa. Det är den 1 december idag och julen är ju tyngd av traditioner som man måste upprätthålla. Den finaste av dem alla är naturligtvis chokladkalendrarna. De äter vi ju ända från den 1 november eller faktiskt ända från när vi hittar dem. Obskyra tyska chokladbolag som aldrig finns annars. Men som framåt november börjar synas i butikerna och kostar alldeles för mycket till en början och sen skänker de bort slutlagret mot slutet av säsongen. Den näst finaste traditionen då, eller kanske en bättre tradition för många, men den näst finaste för mig, det är alla tv-kalendrar som man måste titta på. Jag är ju sällsamt förtjust i att följa saker dag för dag också, även om jag då äter chokladkalendrar i parti och minut. Och har genom åren förskansat mig en ganska trevlig samling gamla tv-kalendrar som jag tycker är bra. För det har ju sänts en hel del skit genom åren på SVT. En av de värsta, absolut värsta, det var väl den stora besvikelsen som hette Marias åsna eller någonting. Det var en höguppläst saga om Jesusbarnet till stillbilder. En större besvikelse än så, det är faktiskt nästintill omöjligt att uppnå. När man då är, jag tror var väl 10 eller 11 när den sändes. Gud så tråkigt det var. Hoppas, ja, den släpps ju aldrig på DVD såklart och det med all rätta. Jag har 5 favoritkalendrar. Som jag tittar igenom nu till jul och som jag faktiskt 3 av dem tittar på året runt. Men 2 av dem är bara nu till jul. Det är egentligen ingen direkt ordning förutom att jag vet vilken jag tycker allra bäst om. Men vi kan väl säga på 5:e plats så kommer klassikern Sunes jul. Korta avsnitt som behandlar Sune och hans familj. Känd från bok. Och perfekt skådespeleri av alla. Peter Haber som pappan och Carina Lidbom som mamman och så vidare. Det är genialiskt bra. Vissa avsnitt är så roliga så att det går att skratta högt åt att bara tänka på dem. Jag tänker då framförallt på julbordet. När de är hos farmor och farfar och börjar prata om hans hårfäste. Och ja, framåt de sista avsnitten när de klipper av Håkan allt håret och så vidare. Förlåt, spoiler alert. En mycket, mycket bra kalender som, den finns ju både på YouTube och Öppet arkiv antar jag, om man inte har den på DVD. På 4:e plats är det förhållandevis ny kalender, därför att av någon anledning så, de tappade mig några år och gjorde de riktigt usla. Men sen så ställdes allt till rätta med 2006 möjligen, eller var det 5? Det här skulle jag skrivit ut. Men det går att titta på ett internet nära dig, vilket år den sändes. Lasse Majas detektivbyrå. Jag gillar böckerna. Jag gillar framförallt ljudböckerna som Johan Ulveson är uppläsare på. Men det absolut bästa med Lasse Maja, det är ljudkalendern. Superjulstämning. Tveklöst i den här lilla byn Valleby där de finns. Schyssta små deckarhistorier som tar ungefär 3 avsnitt per historia. Och trevligt skådespeleri. Eliten är ju med, Jonas Karlsson är ju med. Och Lennart Jäkel. Och så verkligen väl genomfört. De tog några av böckerna och skrev om dem så att de passar in i en längre kontext. Och sen gjorde de några helt nya historier också. Det enda man kan tycka är lite tramsigt, fast det är inte ens det, men de håller ju på med ett julspel under hela den kalendern. Och det blir lite långsamt efter ett tag, men det spelar ingen roll, det är så litet problem. Så den tittar jag på året runt. Den funkar precis lika bra en torsdagkväll i april när man inte har någonting att göra, som den funkar att köra dag för dag i december. Mitt absoluta favoritavsnitt, eller min favoritdeckarhistoria i Lasse Maja, det är när författaren kommer till stan med sina bestsellers och har högläsning för damerna. Och de trånar efter hans ord. Och han är så dålig så det är helt fantastiskt. Han har höguppläsning och de alla bara, åh, det här är så bra. Och nej, det är ju inte så bra. Det är faktiskt, det är sämre än någon annan litteratur i hela världen. Ja, det är helt, helt underbart är det. Och det går bra att bara titta på de tre avsnitten när man får veta varför hans slut stals och hur det egentligen ligger till med allting. Mycket, mycket fint. På tredje plats då. Många blir kanske förvånade nu, för den här brukar röstas fram till den bästa julkalendern genom alla tider. Men på min tredje plats så skulle jag vilja säga Mysteriet på Greveholm. Följt av Mysteriet på Greveholm 2. Det var väl 96 som den första Greveholm gick. Och redan då så fattar man att det här är så välgjort. Det här är så klassiskt. Så denna kommer att leva kvar. Idag så lever den kvar dels för oss som såg den då och som har minnen. Men den lever kvar hos de yngre också fortfarande. Och det är återigen det här, det finns ett litet äventyr. Det är ett spökhus med spöke. Och den är rolig. Den är rolig för vuxna. Nästan lite roligare för vuxna eftersom det är rätt mycket... Hur går det egentligen till när man mjölkar en ko? Små detaljer som bara lyfter en kalender till oanade höjder. Sen kom Greveholm 2 och så tänkte man, nej, varför ska man in och rota bara för att det gick bra för den första? Men på det hela taget en helt okej kalender. Inte lika bra som ettan, men det kan väl ingen förvänta sig. Men som en fristående kalender helt okej, och som en uppföljare absolut okej. Speciellt när den har rotat fram den gamla familjen. Och dottern Melitta sitter och matar sitt barn, lille cappuccino. Det är sådana små detaljer igen som är mycket, mycket roligare för vuxna än för barn. Men Mysteriet på Greveholm, trea hos mig, etta hos många andra. Och också en sån som man tar fram när som helst. En tråkig midsommarafton, då kör vi Mysteriet på Greveholm. Jag skiter i sill och nubbe, det är mycket roligare att få vara med i den familjens vedermöder. Topp två då. Och det här är egentligen delad första plats, men som det känns idag så på andra plats Kurt Olssons jul. Jag tittade på den då och jag gillar Kurt Olsson. Och jag tittade på kalendern och alla hans tv-program och tyckte det var roligt. Men det är så oändligt mycket roligare idag. Hela hans minspel, skådespeleri, engagemang när han har sina tävlingar, när Gert Ove och han har bråkar med varandra och vad man får ha för ord i korsord och så vidare. Det är genialisk tv. Det är Lasse Brandeby som Kurt Olsson är för mig nästan lika viktig som Micke Dubois som Svullo. Det är de två enskilt största tv-personligheterna som har skapat allt som är jag. Faktiskt. Det är inga Hyland och det är inga... vad kan man mer ta? Vad har vi? Ja, det är inga Hyland. Men deras sätt att skapa humor har varit otroligt viktigt för min utveckling. Och Kurt Olssons kalender, att den ens kunde visas och folk tyckte om den, för det gjorde de ju. Obegripligt. För den är alldeles för skruvad för SVT 1989 eller när den var, gick 90 kanske. Det är så skruvad humor med hans breven som skickas in och han spelar Filippin mot Arne och han ger sig hit till verkligheten hem hos sig själv och visar hur man ympar en gran och smygtittar på paket och så vidare. Det är så roligt, så roligt, så roligt. Tyvärr lite för kort avsnitt. Han har så brått. Det är 12-13 minuter och de skulle lätt kunna vara 20. Men less is more som det heter. Så man blir ju alltid glad när det kommer ett nytt avsnitt. Detta är för övrigt en av de två tv-kalendrar som jag har lyckats hitta i pappersform. Så jag kan sitta och öppna luckor också. Vilket jag tycker är väldigt trevligt. Och på första plats, vilket då är den andra kalendern som jag också har hittat i pappersform. En kalender som dök upp igen efter att ha varit försvunnen ur mitt medvetande i 20 års tid. Så kom denna på DVD 2007. Och Jag föll som en fura direkt. Julstrul med Staffan och Bengt. Den är inte så märkvärd egentligen. Staffan och Bengt är vikarier uppe i något som heter Fjällbyn, långt upp i Norrland. Därför att Oskar, som har Oskars koppra och post, ska åka på semester. Så de åker upp dit och ska hjälpa till att hålla affären igång och hålla posten öppen. Och det händer en massa dumheter, för de är ju inte kloka någonstans. Det finns så mycket i denna som är bra. Det är ett par avsnitt som är tråkiga. De brukar faktiskt antingen spola eller hoppa över, för det är väldigt väl gjort att man kan skippa vissa grejer. Men resten är så bra, så att jag kan faktiskt redan i september börja gå och längta efter att se denna. För den är en sån jag sparar till när det är mörkt ute i alla fall. Jag vill se den på morgnar, och det får i alla fall vara i slutet av november innan jag börjar. Jag älskar att ta del av den världen och få vara med uppe i Fjällbyn när den elake Schiller kommer och skäller. Och en av de konstigaste grejerna någonsin i någon tv-serie, det är att det här är en helt vanlig serie. Det är ingen fantasy-serie. Där finns inga drakar och demoner. Det finns bara en massa dumheter. Förutom att Sissela Kyle, som är med som butiksbiträde, hon har trollkrafter. Det nämns aldrig någonstans. Det är bara det att när de har stökat till butiken, då kan hon genom att vifta lite med armarna och gno lite med näsan, så blir det välstädat igen. Och så blinkar hon in i kameran. Sen står det, det står inte på omslaget, men det står typ i försäljningsbladet eller något sånt för den här, att hon är dotter till en trollgubbe. Men det nämns aldrig. Det är helt tyst om det. Så det är bara en väldigt konstig grej att Sissela Kyle har trollkrafter i denna serien. Helt orepligt. Andra grejer i serien är när kineserna har lyckats gräva sig igenom hela jorden och dyker upp mitt i Lucia-firandet. Och eftersom de inte hade några asiatiska skådespelare, tydligen, så är det en massa icke-asiatiska skådespelare med solglasögon som får spela kineser. Det där är ett av de tråkiga avsnitten för övrigt, så det brukar spola, men det är ändå värt att notera att, ja, vad fan, vi tar Leffe och Laffe och Luffe och så får de ta på sig solglasögon, så ser de ut som kineser. Sen kommer det även ett gäng ryssar, eftersom Staffan ska skriva revolutionerande sommarrea, men bara skriver revolution och sen tappar penseln. Och det här är med röd färg, så det ser ut som att det står revolution i blod på butiken. Då kommer ryssarna. Det är ju 1984 detta, gud, alltså. Ryssarna gillar ju sånt, och då kommer de och sjunger en rysk sång och vill köpa en massa revolutionerande billiga grejer. En helt fantastisk kalender som jag längtar efter att se varje år. Nu är jag nästan färdig med den för år, så nu är det snart dags för Kurt Olsson. Så, ja. Jag vill ge en liten blänkare till Liv i luckan som gick 1988. Många minns Liv i luckan därför att det är alltså Staffan Ling som håller i ett direktsänt program med gäster ibland, och ibland är han själv i studion. Och han visar upp ett par filmer i mitten av programmet som är lite juliga och sådär oftast. Och det är barn som har skrivit. Man fick alltså i början av året skicka in manus själv till tv, och så filmatiserade de detta med dåtidens största skådespelare, såsom Sissela Kyle, Bengt, Bert-Åke Varg spelar tonåring i ett avsnitt. Han är ju 80 här eller någonting. De är helt värdelösa. I princip alla de här filmerna är värdelösa. Omöjliga att titta på. Barnen som har skrivit är nästan bara tjejer, för killar har inga författarambitioner. Nästan bara tjejer. Förvånas för att många har samma story. Pappa har försvunnit, och det är bara jag och mamma kvar. Och sen kommer pappa i slutet av historien, och så blir vi en lycklig familj. Undrar vad det är för... Var det typiskt för 80-talet eller så? Jag vet inte, och det skulle göras väldigt många liknande historier då. Sen är det några fantasyhistorier, det är några tomtehistorier och sådär. Men, ja, och några skräckhistorier. En av skräckhistorierna går ut på att två tuffa hårdrockare, ser de ut som, eller två tuffa tonåringar i alla fall, går in i ett spökhus, och där hälsar Dracula de välkomna. Det är Bert-Åke Varg. Och de blir inte rädda för honom och sådär. Utan rädda, det blir de först när han börjar sjunga Jan Malmsjö-låtar. Vilket ju för sig är förvånansvärt fyndigt för vad denna kalendern. Men i vilket fall, Liv i luckan, det man ska minnas här, det är inte de här filmerna. Det man ska minnas är Staffan Ling och Studiotiden. Rätt så roliga gäster emellanåt. Lena Philipsson är där och sjunger, Roxette är där, Shaboom är där. Lite pinsamt, det är ju direktsändning, så när det rings in och tävlar så blir det lite pinsamt ibland. Så här, som det kunde bli på 80-talet i kaféprogram, för det här var ju vilket café Norrköping som helst, fast det var riktat till barn. Så att, en liten blinkning till liv i luckan. Och sen kan jag ju inte lämna er, eftersom det här är årets sista retropod, så kan jag inte lämna er utan att vi pratar lite om det allra finaste som finns till jul och strax efter jul. Jag talar naturligtvis om Toffelhjältarna och Toffelhjältarna går igen. 1984 sändes en tv-serie som började runt den 23 december. Som kallades för Toffelhjältarna. Det är Ola Ström och Per Dunsö som senare höll i Solstolarna. Men innan detta hade de gjort Gammalt och nytt och Drömplanket i flera säsonger. Många, många barnprogram som är väldigt trevliga fortfarande. Men 84 fick de tillfälle att göra Toffelhjältarna. Där greve Toffelsparre, som är arvtagare till ett stort slott där det bor bland annat spöke i. Han får för sig att han är en snäll greve. De andra grevarna som har bott har varit väldigt elaka mot byborna och så. Men han är en snäll greve, så han öppnar ett hotell i slottet och bjuder in folk till nyårsbal och så vidare. Det är någonting som surrar i bakgrunden. Det kan vara en humla, det kan även vara någon som borrar någonstans. Det är ingen som bryr sig om det. Greve Toffelsparre har en massa roliga personer nära sig. Han har en städerska som är väldigt förtjusande. Han har André Görling som står i receptionen. Och han har Max som är betjänten, som kanske är ett spöke. Det är lite oklart. Han ser ut som ett. Toffelhjältarna gick på jullovet. Så man gick upp varje dag på morgonen från den 23. Det vill säga dagen innan julafton. Och sen blev det på julafton. Och sen blev det ända fram till och med den 1 januari. För att man skulle få in nyårsbalen som då hölls. Första säsongen gick 1984 och den är bra. Lite spartansk scenografi, men hygglig musik och fantastisk historia. Som en slags förgrej till Mysteriet på Greveholm, om man så vill. 3 år senare, eller var det 86? 86 var 2 år senare, fick de chansen igen och gör Toffelhjältarna går igen. Som jag skulle vilja påstå är det bästa som SVT någonsin har sänt. Bara när introduktionsmusiken drar igång, när morgontimman gryr och Martina Lisowska sjunger denna, hon är då ett av spökena, spökflickan. Det är faktiskt, det är så bra så att det är inte klokt. Scenografin är mycket bättre. Här fick de lite pengar, för de hade då gjort en säsong Toffelhjältarna och en säsong Solstolarna, så de började bli lite i ropet. Så de fick rätt mycket pengar här och kunde göra en väldigt ordentligt stort slott med hemliga dörrar och så vidare. Och här finns en historia, en riktig, nästan lite deckarhistoria om juveler som greven har ärvt och var de blir av och så vidare. Spökena hjälps åt att gömma dem och vissa spöker hjälper att ta fram dem och så vidare. Jag mindes detta med sån glädje att jag var lite nervös när jag och Erik höll på att rota fram de här. Det var svårt att hitta Toffelhjältarna i väldigt många år. Så det var lite så med blandade känslor som jag till slut fick tag i Ola Ström själv, har jag för mig det var. Och han skickade Toffelhjältarna går igen till mig. Och jag tänkte, ska jag titta på detta? För det kan ju aldrig motsvara den bilden jag har. Men för en gångs skull så gjorde det. Och för en gångs skull så satte jag mig ner. Det här är nu 10 år sedan nu. Och jag älskade det lika mycket nu som då. Sedan dess är detta den stora traditionen. Det är att titta på Toffelhjältarna varje jul. Ibland lyckas jag följa det faktiskt från den 23 och framåt. Och ibland så kör jag bara allting en dag. Jag har lyckats få tag i skivorna också med musiken på. Jag tycker det är en väv av legender. En av mina favoritlåtar med Ola och Per. Och jag fick precis veta av Per, som ju, han bor i Blekinge där jag också bor nu, Så han är inne på biblioteket ibland där jag jobbar. Och vi känner varandra lite grann, inte så mycket, men vi har haft kontakt med varandra innan. Jag har haft honom och Ola på skiv eller CD, DVD-signeringar och så vidare när jag jobbar i bokhandeln. Och han berättar glädjesamt för mig nu, för han pysslar fortfarande med barnmusik och åker runt och spelar på skolor och bibliotek och så vidare. Så sa han, du, jag har äntligen lyckats få in En väv av legender nu i repertoaren. Jag har funderat länge och den har aldrig passat in, men nu gör jag en grej där den passar väldigt bra. Och då tänkte jag, det är fantastiskt. För den låten av alla förtjänar att få leva kvar också. Så det är väl inte mer än rätt att vi avslutar podden, Retropodden 2015, med att lyssna lite på den. Det här, jag bryter säkert mot någon lag, så det blir nog inte hela, men jag slänger in lite toner här så får ni se. Jag vill önska er alla en god jul. Tack för att ni har lyssnat. Hoppas ni har haft trevligt. Jag tycker det är roligt att pladdra som synes, så att jag har haft trevligt i alla fall. Vi hörs 2016. Och för er som möjligen är intresserade av sminkrockgruppen Kiss, så finns det ju en annan podd jag har som heter Alex Room Service, som också är väldigt bra. Ja, glöm nu för skrående inte att lyssna och titta på En himla många programs julspecial. De har ju ett helt avsnitt med Mossan med Lars och Bo, och sen så Pyssel och Papp uppe sitta kvällen och så vidare. Det är också obligatorisk tv-tittning till jul. Men jag säger god jul, tack för att ni har lyssnat, och så hörs vi 2016. Ta hand om er.